allesammans och varmt välkomna till det 69:e avsnittet av 150 kilo podcast. Varför är det ja, de som sitter här och småskrattar och fnissar för att det är det 69:e avsnittet är ju såklart Magnus Ziegler och jag Joakim Falk.
Yep.
Men varför är det kul ens? Hur jävla dålig humor får man ha om man tycker att det är...
Ja, men det är ju lite pubertalt sådär, va?
Ja.
Är vi ur puberteten, va? Eller?
Ja, det är vi väl.
Är vi liksom män nu?
Jag tror det.
Så vi får egentligen inte skratta om det här?
Jo, men det är ju det finns ju någonting härligt i att vi... Det här är ju någonting som vi skulle kunna prata om på en fest... Eller bara du och jag tillsammans. Men det är ju ingenting som man någonsin kanske skulle sända ut. Det är inte så att jag skulle skriva på Twitter bara, men den här sexställningen 69, vad tycker ni om den? Ge mig era bästa tips och tricks.
Jag trodde precis vi skulle lyckas prata om ett ämne utan att faktiskt säga vad vi pratade om,
men... Aha, nej, det var inte min tanke.
Men vi... Nej, men jag vet inte, det är väl ett ganska... Jag menar, 69 var ganska representativt för den här podden i sig, kanske. Vi liksom... Okay. Eller liksom så här, du och jag, liksom, det är ju lite in...
Vi suger musten ur varandra, eller vad menar du?
Ja, eller jag vet inte. Ja, men det känns så att vi är ömsesidigt... Ja, jag vet inte.
Nej, men vad har du för relation till 69-an egentligen?
Men ja, alltså ja, okej, okay, if we're going down that road, så jag testade den faktiskt för första gången för bara typ ett halvår sedan.
Samma här.
Ja, så att, jag ska inte säga att jag är en...
Du är ingen expert.
Nej.
Men jag såg en film, en romcom som gick på någon på sexan, tror jag, för några veckor sedan.
Mm-hmm.
Som...
Vad betyder ordet romcom förresten?
Romantic comedy.
Jaha, såklart.
Men där, den var väl inte så jättebra som ingen romcom är. Det funkar bara alltid. Liksom.
Mm.
Men där var det i alla fall en av karaktärerna där som hade ett ganska bra säg om just ställningen 69. Att det är någonting som man gör när man är ung och bor hemma innan föräldrarna kommer.
Mm.
Kommer hem för att man vill hinna med allting innan man blir avbruten.
Ja, just det.
Man liksom krammar in allting i samma akt istället för att bara turas om och ta det lugnt.
Jag tror överlag,
andas lite.
Överlag tror jag att det är ganska ohälsosam inställning till sex överhuvudtaget, att man ska liksom få det gjort och helst så fort som möjligt.
Ja, men vadå, när man är 16-17 och inte vet någonting?
Jo, men jag tror att det fortfarande, alltså, även om man inte bor hemma och liksom har all tid i världen, så är det liksom, när man väl är emergerad i situationen, så vill man ju komma till eskalationen så fort som möjligt. Eller inte så fort som man vill komma dit, och man vill lite ha det avklarat på något sätt. Eller liksom så här, the whole point of it is själva eskalationen, typ. Men
vad är eskalationen? Det betyder ju bara att det stegrar.
Ja, men stegringen är så här, ja, men själva
utlösningen.
Ja, jo,
det är ju ett jävligt äckligt ord, tycker jag.
Ja, jo, men det är det ju. Men jag tänker, ja, men utlösningen är det, kan man, men utlösning, kan man säga det för tjejer också?
Orgasmen då?
Ja, okay. Ja men precis, till kulmineringen.
Ja,
kanske. Och jag tror att det inte är så alltså, jag menar, framförallt i sex, tycker jag i alla fall, så är ju det resan som är mödan värd. Eller mödan, men liksom. Men det är ju, alltså så här, när det väl är över så är det ju liksom bakom en, och då har man haft det skönt. Men liksom, tror jag, så här, det är ändå, om man kan ha den här överenskommelsen nästan, att så här, vi ska inte komma, utan vi ska bara hålla på.
Ja, men det är väl jättefint om man kan göra det.
Ja, och då, jag lovar er, det här är mitt tips från början. Det är väldigt mycket skönare då.
Alltså varför har du... Ska du, du ska,
varifrån kommer
jag,
det här?
Jag tycker ändå att du ska starta en sexologpodd själv. Det är ändå ja, vackert.
Nej.
Nej men för att lämna 69an bakom oss och Mangans sexologtips så kanske man bara ska så här... landa lite i vad fan vi är någonstans nu. Det är ju... ångesten kom ju som ett brev på posten igår när ja. Bara så här man drar upp gardinen och bara vad i helvete det är vitt. Det är snöstorm ute och det är pissigt kallt.
Men det här brukar väl hända så där en liten sväng i november har jag för mig.
Ja absolut. Jag säger inte att det är något ovanligt. Ja. Jag säger bara att jag hatar det när det väl händer.
Ja.
Och nu kom det igår.
Ja.
Men vad fan, nu vet man ju att man kommer leva i det här snöslaskiga Slaskholm fram till någon gång i april.
Mm.
Och det, bara det är ju jobbigt liksom.
Mm.
Men vad har du gjort de senaste dagarna då, veckan som varit?
Jo, men jag kan väl berätta en lite kul grej som hände i veckan. Så fick jag spontant för mig att göra det som kändes helt rätt för mig. Eller för mig, men det var min fina vän Linnea som jag pratade om för någon vecka sedan.
Superior Queen of Bangladesh.
Exactly. Hon fyllde år och blev inte mer eller mindre än 25 år gammal. Och det är ju fan en födelsedag värd att fira, kan man tycka. Så jag fick för mig att spontant åka över till Malmö och delta i en överraskningsfest som hennes familj hade anordnat. Vilket kändes rätt härligt och häftigt att få liksom vara del av den här familjen på ett sätt som jag var. Jag vet inte, det här med att ha överraskningsfester, jag tror att det är lite av den ultimata presenten.
Mm.
Dels för att det är en sån jävla bra present i sig liksom. Men också för att den som ger presenten, det är en lika rolig och överraskande present för mig och för alla andra som gav den till henne. Just för att, alltså den här uppspeltheten innan man ska liksom,
det är lite vad man kan, det är lite vad man kallar en win-win situation.
Precis. Ja, men det roliga var ju att i och med att det var liksom mestadels familj som var där, så var det ju en del, 3, 4, 5, ja det var ganska många småbarn där.
Mm.
Och liksom uppspeltheter av de här barnen precis innan man ska hoppa fram.
Nej, hon kommer nu!
Så fort man liksom harklar sig så springer hon fram och bara vad jag sagt, du måste vara tyst! Det är helt fantastiskt. Helt underbart. Och Linnea har ju en lilla syster som jag härmed vill, nu vill jag fan uppmana till att det här måste ske någon gång. Hon heter alltså Agnes. Och din lilla syster Alma och Agnes bör någon gång inom en snar framtid träffas.
Okej, okay, vadå då?
Ja, men jag tror att det vore en så jävla fin match. En av då presenterna, alltså hon fick, det var hela vardagsrummet var täckt av underbara presenter. Men en av min och då Maran, som, det här är Linneas vän, men hon har blivit en väldigt kär vän till mig också. Vi gav en av, utanför det här fysiska presentuella eller presentgivande, så gav vi en rap till henne.
Såklart ni gjorde.
Och då fick vi då lilla Agnes att göra en beatbox till det. Och eftersom Agnes inte riktigt är invigd i det här, våran, alltså Linnea har ju rapnamet Linnea, alltså Linnea. Jag är ju då såklart Mangan. Och Maran, ja, Marie heter hon ju då, heter ju då Maran. Men då fick ju då
jävligt
Agnes
tråkiga rap names.
Ja, men ja, uppkomsten av de här är en helt annan historia. Men Agnes, lilla syran, fick då det här nya Lil A.
Men det är ju ett bra rapnamn.
Ja, jo, men
ofta, ja, den yngsta och senaste medlemmen får det bästa namnet.
Ja, men det är, ja, men, eller jag tror att den, ja, hon är den numera yngsta och senaste medlemmen. Men innan det så var det då Linneas pojkvän Jakob som, när vi kom på det här att Jakob har ju inget rapname ännu, så var det liksom Lelle, Maran, Mangan och japp. så han goes by the name Japp nu för tiden. Ja, ja. Men så laggade vi den här rappen då till Agnes helhjärtade beatbox som var, ja men det var fantastiskt roligt. Och jag vet, det är nog inte helt rätt forum att langa den här rappen här eftersom det är extremt mycket intern skämt och sådär. Men den här, det var en helt fantastisk födelsedag och vi, och allting hela kvällen liksom efter att vi har käkat och hon fick en stor piano som uppträdde, eller liksom hon satt i vardagsrumsgolvet på ovanpå liksom lådan utav det här pianot som hon fick, så spelade hon en fantastisk, alltså Linnea kan sjunga, alltså det är fantastiskt.
Yeah. Och vad var det där för dialekt?
Det var malmöitiska. Du vet, det där som jag försöker jag ska inte göra bort det. Men efter allt det här så satt vi oss vid TV:n, vilket kanske inte är det vanligaste man gör, men av den enkla anledningen att Malmö FF spelade. Och det här har ju verkligen växt till att bli någonting, alltså jag är så fascinerad av det här händelsen. Jag har ju pratat om det förut.
Alltså varför? Men, jag fattar inte.
Men det är ju coolt. Alltså det är så jävla coolt att
de får spö i Champions League.
Ja, fast det var det de inte fick. De fick inte spö den här matchen. De spelade mot
Madrid igen.
Ja. Och ja, och den här
första matchen fick de ju spö med 5-0.
Det blev ju bara 1-0 till Atlantico. Atlético. Men det var liksom inte så hemskt som man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara efter en förlust, utan det var så jävlar. Malmö släppte bara in ett mål mot typ världens bästa lag.
Ja, men alltså jag kan ju förstå det, och jag förstår ju att det är att folk blir uppspelta, men det är lite som att det är lite som min ilska över valresultatet, när man ska vara glad över att det bara är 13% rasister i Sverige.
Ja, men det tror jag inte någon är.
Nej, men alltså folk var ju så här på valvakorna och så här, de bara, ja men vi måste komma ihåg att det är 87% som inte röstar på SD. Man bara, men är du dum i huvudet? Du kan inte vara glad för det.
Ja, men nu tycker jag att du gör den parallellen inte riktigt befogad, tycker jag, i det här sammanhanget.
Nej, okej. Okay. Den är väl lite grov, men vad fan, jag blir ju irriterad på att man ska se någonting positivt i att förlora först en match med 5-0 och sen en match bara med 1-0.
Ja, men det är väl fantastiskt ju.
Men du kan väl migrera till Skåne då?
Ja, men jag kanske ska göra det.
Och ändå så är du här nu. Ja. Och det har vi inte ens nämnt. Du är ju faktiskt i mitt kök, eller på att säga mina föräldrars kök, pappas kök.
Det är kanske den sexigaste inspelningsplatsen vi har haft hittills.
Ja, men det är ju trevligt, det är ju öppen planlösning här. Det är ju nice. Vi sitter ju vid köksön och bara umgås och myser och dricker kaffe så här på morgonkvisten, ja. En fredag. Det är
ja.
Trevligt.
Ja.
Men ska vi lämna Malmö och den här skiten bakom oss och deras förluster.
Nej, men
jag känner ju att vi lever lite i, nu när vi sitter här, i någon form av, vi har ett ganska bra liksom podcastbubbla.
Uh-huh.
När vi sitter här, tycker jag.
Okej, okay. Vad menar du?
Ja, men som sagt, jag känner i alla fall att vi sitter vid den här köksön. Det känns som att vi har en atmosfär här. Det är liksom, vi sitter mitt emot varandra, vi har våra mickar. Mellan oss så står din dator. Vi har det senaste numret av Café med Alex och Sigge på.
Ja.
Vi har Revolution, den här nya boken av Russell Brand, din stora förebild.
Mm-hmm.
Mellan oss, det är liksom, du har din dator, jag har min iPhone med våra ämnen vi pratar om och så här. Det liksom osar popkultur.
Ja.
Känner jag. Och det är någonting som den här senaste veckan verkligen har varit för mig också.
Ja.
Att så här, jag har tagit in så mycket olika aspekter av, ja men, olika typer av populärkultur. Både, ja men, via de här tidningarna och böckerna jag har läst. Och via att jag har sett två fantastiska filmer på bio.
Mm.
Nu senaste veckan. Jag såg Gone Girl tidigare i veckan.
Mm-hmm.
David Finchers nya film.
Mm-hmm.
Med Ben Affleck. Och fantastiskt bra var den.
Ja, den ska vara lite hemsk, va?
Ja, väldigt hemsk och jävligt, man blir ju helt, ja.
Den förvridna handen mot huvudet.
Ja, men lite så. Men den var väldigt bra, den ska ni verkligen se. Och sen så såg jag ju, var det smygpremiär av Interstellar igår.
Mm-hmm.
Och den har jag ju väntat på sedan mars 2013.
Mm-hmm.
Så där, och den var ju också helt underbar. Och där finns det ju ett lager som, det ska vi inte dra här för då spoilar vi filmen, men den var helt underbar, den ska ni också se. Dels så här, i Gone Girl så jag kände ju igen saker i form av när jag hade läst Sigge Eklunds bok In i labyrinten.
Mm. Den som du har läst den?
Ja, den är jättebra.
Mm.
Men den handlar ju om att det är ett par och så försvinner deras dotter och de blir förkrossade och vad händer efter en sån här händelse och så.
Är det här Gone Girl eller In i labyrinten?
Det här är In i labyrinten.
Okay. Mm.
Gone Girl handlar ju om att det är en man vars fru försvinner.
Ja, just det.
Spårlöst. Och sen så vad som händer med honom och hans ångest. Och så blir han anklagad för det här. Och så här.
Mm.
Och de är uppbyggda på samma typ av sätt. I alla fall den första halvan av boken och filmen.
Mm.
De speglar väldigt, väldigt mycket samma saker. Och man som läsare slash tittare då får uppleva den här tvivlen på karaktärerna.
Mm-hmm.
Och det är,
alltså den personliga tvivlen på sig själv.
Nej, men tvivlen på så här, alltså båda har lyckats skapa illusionen av att okej, det här har, att man vet så här, det här har hänt.
Mm.
Man tas med på resan av att okej, nu gillar man den här killen. Mm. Eller den här familjen.
Mm.
Och sen så börjar man få inblick i det innanför de slutna dörrarna.
Mm.
Mer än vad de utifrån får.
Mm.
Men, och då börjar man också förstå varför de kanske blir anklagade.
Mm.
Och så man själv är en del av den här. Man som publik blir en del av de misstroende folket omkring karaktärerna.
Okej.
Mm. Mm. Och där finns, men det har de här båda lyckats med, och jag tycker att Gone Girl är ju en bok från början.
Mm.
Det känns som att skildringen av av Sigges bok har influerats av det här. Jag har inte läst den boken själv, men det känns som att den har inspirerats av det.
Mm.
I det här popkulturveckan jag har haft, och nu på söndag när det här avsnittet släpps, och det är fars dag för övrigt,
ja.
Då är det ju, då ska ju jag på Alex och Sigges föreställning Meningen med livet.
Ah.
Och det här, där har jag ju byggt upp förväntningar.
Mm-hmm.
Och det är lite det jag ville prata om här, att så här, Gone Girl, jag hade inga förväntningar, jag hade knappt hört om filmen.
Mm.
Innan jag såg den.
Mm.
Helt underbar. Interstellar, jag hade byggt upp förväntningar från mars 2013 när de kungjorde att Christopher Nolan skulle göra en rymdfilm som skulle heta Interstellar.
Mm-hmm.
Och jag har följt hela den utvecklingen.
Mm.
Och här någonstans så tänker jag så här, vad är bäst? Eller vad är den ultimata upplevelsen?
Mm.
Alltså, jag säger inte att det finns något rätt och fel här, men jag tänker att vi kunde diskutera det lite.
Mm.
Vad är det som gör att, alltså båda är skitbra, båda är fantastiska.
Mm.
Men jag har haft noll förväntningar på en av dem.
Mm.
Jag har haft 110% förväntningar på den andra.
Mm. Alltså jag tror att har man ett lager av förväntning och förhoppning och lite så här, man är så pass övertygad om att det här ska vara bra, och det man av det man insuper har lever upp till någon grad av den förväntningen eller förhoppningen man har.
Mm.
Så tror jag att det här lagret av förväntning och gör att man kan förhöja upplevelsen lite.
Mm.
För att då, det är liksom, ja, men det, jag tror att det är lite som så här, en utekväll, om, alltså man säger väl, vad kan det vara, att 70% av fyllan är placebo.
Mm.
Och att så här, det som jag går in med speglas också tillbaka.
Mm.
På, och det tror jag mycket på. Men sen då måste ju också det man får tillbaka ha den, alltså någon grad av uppfyllelse utav det man förväntar sig.
Jo, men precis.
Men däremot så tror jag att det finns olika olika sätt att förhålla sig till ens förväntning. Mm. Man kan ju jag tror att det finns den förväntningen där man kanske har, alltså så här, en mer detaljerad förväntning som i form av kanske så här, den ska innehålla det här, eller det man ska kolla på eller det man ska insupa ska innehålla de här grejerna på var, och på varsin sina segment av det så ska det vara så här bra liksom. Mm. Och jag tror att ju mer detaljerat det blir desto lättare är det att kanske bli besviken. Eller kanske inte förhoppningarna möts upp riktigt. Men om man bara har en övergripande så här, jag är taggad på det här och shit vad spännande ska bli eller vad så här, kul ska bli att få uppleva det här. Mm. Då tror jag att det är mycket lättare att bli positivt överraskad för att man kanske inte har förväntat sig någonting specifikt. Liksom.
Nej men precis. Och det var väl det som var så här, just med Interstellar. Där hade jag ju förväntningar på att så här, eftersom att man på något sätt, jag som tittare har ju skrivit ett avtal med Christopher Nolan över att när han gör film så tycker jag att det är bra.
Mm.
Därför fortsätter jag titta, för att jag gillar hans sätt att berätta saker.
Mm.
Och det var liksom det enda avtalet som fanns. Det fanns, och sen så var det väl delar i det att så här, okej, det ska finnas rymd, det ska finnas maskhål, det ska vara Matthew McConaughey liksom.
Mm.
Och allt det visste jag ju att jag skulle få redan för att det är det filmen handlar om. Men sen fanns det inte så mycket mer. Mm. Jag visste inte så här, eller jag förväntade mig inte att ja, men den här filmen ska svara på de här frågorna eller ställa de här frågorna eller ge mig det här.
Mm.
Så. Utan jag var bara helt öppen men ändå hade höga förväntningar. Mm. Och det är precis som du säger, jag tror att det är väl det som var fantastiskt. Däremot så tänker jag då nu inför söndag.
Mm.
När jag ska gå på meningen med livet.
Mm.
Där finns det ju, alltså eftersom att jag insuper så mycket av Alex och Sigge överlag. Alltså vi matas ju med deras ansikten och med dem som personer hela tiden.
Mm.
Alltså de har ju fått så mycket medieutrymme nu.
Mm.
Vilket gör att förväntningarna byggs upp. Och jag tror inte att det här kommer vara en föreställning som svarar på vad är meningen med livet.
Nej.
För det vore att gå in med alldeles för höga förväntningar. För det vet jag, det kommer de inte göra. Men jag förväntar mig ju ändå en underhållande kväll och jag förväntar mig en genomarbetad och välskriven föreställning.
Mm.
Och jag tror inte jag kommer gå därifrån besviken, absolut inte.
Mm.
Men jag har också de här höga förväntningarna, men jag tror att de här förväntningarna som jag har på deras föreställning är mer detaljerade
Ja, men exakt.
Än vad min förväntning inför Interstellar var. Och där känner jag att jag är lite rädd för jag vill inte gå därifrån och känna att jag har blivit snuvad på konfekten. Liksom.
Mm. Men är inte det lite den, alltså här, du har ju, när du ser på Christopher Nolan så är inte det lite skillnaden där att du har en mycket bredare, alltså du har mycket mer att förhålla dig till hos honom och lite bredare spektrum att alltså så här, förhålla, alltså om du ser en film nu så vet du att han har det här och här och här och här och här bakom sig med en ganska bred sorts, alltså man vet att det är coolt, det är tungt, det är indragande och så här,
man, wow, vet att, och så man vet att hans filmer både ställer och svarar på frågor.
Mm. Och, jo, men, och han leker ju också i en lite bredare, alltså i ett bredare spektrum än vad kanske Alex Sigge gör.
Ja, absolut, absolut.
Och jag menar, och du har inte riktigt så mycket bredd i den förhållningen till Alex Sigge. Jag menar, du har den podden och sen så har du kanske Alex show innan och sen så är det inte så jättemycket mer som du förhåller till.
Nej, precis. Det är väl deras böcker och deras personer man har hört om i intervjuer och sådär. Men tror du att jag gör rätt i att vara lite rädd för mina förväntningar? Men jag tänker, det här kanske man kan applicera på annat också. Mm. Att man har förväntningar inför en dejt eller förväntningar inför en släktmiddag.
Mm.
Man kan ju man kan ju ha förväntningar på allt. Man kanske förväntar sig, man kan ju förvänta sig dåliga saker också.
Mm.
Det här behöver ju inte bara ha med popkultur att göra.
Mm. Ja, alltså jag vet inte, det är ju någonstans här just för att det både är de... För är det de som har regisserat, eller är Sigge som har regisserat? Eller har de tagit in någon?
Nej, det är Peter Settman som har regisserat det för oss.
Just det, just det. Ja, men jag tänker att eftersom... Men de har skrivit det, eller hur?
Ja, precis.
Så tänker jag att det, i och med att det är de som har skrivit det och det är de som framför det, så är det också lite annat perspektiv än... Alltså jag tänker ju, när jag ser Christopher Nolans film, så är jag ju inte under filmens gång så pass medveten om att det här är Christopher Nolan, alltså hur pass det här är Christopher Nolans liksom, perspektiv
i helt och hållet. Nej, det är det ju inte. Men du känner ju igen mycket referenser till andra filmer som 2001 i Interstellar till exempel.
Mm. Jo, ja, men...
Alltså, när du ser den så man märker att det är han som har gjort den.
Mm.
Alltså han har ju en fabless för... världar där marken är både mark och himmel eller tak. Han gillar ju skruvade, cylinderformade världar.
Okay.
Och det här får du lite smak på i vissa delar av den här nya filmen också, precis som man fick i Inception. Och så här. Han, det är lite av hans, det är ett signum att han gillar det här. Liksom.
Mm.
Och du ser ju att alltså, man ser att det är han som har gjort det, och man ser att det är hans hantverk.
Jo, men och det jag menar är väl lite att så här, när... Eller okej, men då det kanske är ett svar på det jag lite ifrågasatt, eller vill ifrågasätta, med att Alex och Sigge känner jag i alla fall... Nu har inte jag lyssnat så himla mycket på dem, som du vet, men jag känner lite att där har jag ju lite tydligare förhållning till hur de kanske tänker eller vilka vägar de kan gå i sitt berättande.
Ja, jo, det är sant. Man har deras ramar mycket mer utstakade, med att man vet att Nolans filmer kan gå över hela spektrat.
Liksom. Mm, exakt.
Jo, det är sant.
Jo, men en annan sån förväntning, bara för att förhålla sig lite utanför det här, är ju exempelvis nu det här med... Jag berättade ju att jag kanske förhoppningsvis skulle komma till New York på min praktik.
Och det här,
ja, men det, jag fick besked om att de har expanderat för fort och de har inte strukturerna redo än för att kunna ta emot mig som strategiintern, vilket såklart var en liten punch in the belly. Men där fick jag ju... Jag fick ju ut ganska mycket bra av de förväntningarna. Jag byggde ju upp en bild som jag inte hade innan, där jag såg mig själv i New York på något sätt, som jag började bekanta mig själv med.
Och, ja, men det är klart.
Och jag tror att lite det här med att så här, alltså förväntningar är ju lite... Men vi pratade ju om det här när vi pratade om lycka liksom, är ju en...
Men du gillar ju att ta ut glädje i förskott.
Ja, absolut. Och jag har till och med nu läst bara senaste veckan att människor som tar ut glädje i förskott lever ett lyckligare liv. Så... Mm. Fuck ja!
Nej, men jag tror på det.
Ja, men det jag tänkte var bara att man... vi pratade om det i det här lyckosegmentet. Att, och det tror jag förväntningar också är. Liksom hjärnans uppspelning utav vad som kommer att ske i förväg. Och jag tror att... Jag tror att man nog bör... ta vara på det lite mer. Så här, bara för att jag har en förväntning och den inte uppnås eller vad som än händer med verkligheten, så tror jag att de här förväntningarna är ett jävligt spännande område att utforska. För att, jag menar, en kul grej var, jag såg Lena Philipssons show på Cirkus för några år sedan. Och jag hade ju typ, alltså mina jag fick gratis biljetter och var inte så här jättesugen på att gå, och jag tyckte det var fantastiskt. Alltså det var så himla coolt. Och jag hade ju liksom inga förväntningar, vilket gjorde att i efterhand så började jag spela med så här, men shit, hon är hur skön som helst. Och så började jag liksom så här bygga upp så här hade det kunnat varit, och så här, tänk om man hade gjort så här liksom. Och då liksom och få utmana liksom hjärnans kreativitet på något sätt i förväntningsstadiet tycker jag också är jävligt kul. För då kan man, det kan vara farligt såklart, för då kan man ju börja gå in i de här specifika förväntningarna mer. Men jag tycker att det är spännande att leka med vad jag själv hade, hur långt jag själv hade dragit, mm. Kunnat dra någonting.
men så vad är conclusionen för det här segmentet? Det är egentligen att ha förväntningar, men var jävligt diffus, var inte specifik.
Ja, eller var det, men liksom, men get over the disappointment fort.
Men hur ska man göra det då?
Ja, men genom att bygga nya förväntningar inför det nästa liksom. Bara så här, leva på förväntningar.
Man skjuter allting bara lite framför
sig. Jo, eller så börjar man bygga upp sin alternativa värld av förväntningar liksom, och så här, där verkligheten spelar en biroll i vad man vill ska hända liksom.
Okej. Förra veckan så hintade ju du om att vi skulle, eller att du ville prata om, du hade läst någon artikel eller sett någonting om bipolaritet är lika med, eller ja, någon form av spiritual awakening.
Exakt, alltså det började ju med att jag fick fram och se den här dokumentären som ligger på YouTube, som jag verkligen rekommenderar alla att se, som jag tror att den heter DMT, The Spiritual Molecule. Och DMT, nu ska jag försöka dra det här utan att bli varken flummig eller
för mycket låtsas
som att jag kan det här, för jag kan ju inte det här egentligen. Och jag tror att man behöver ha upplevt det för att kunna egentligen uttala sig om det. Men DMT är alltså en molekyl som i princip finns i alla levande organismer. DMT har, alltså det här, man har liksom tagit vara på det här genom årtusenden, den här molekylen, och liksom bryggt fram drycker. Och det är charmaner i Sydamerika och i liksom såna här, i kulturer där man tror på mystik lite mer. Som har tagit vara på de här, gjort de här dryckerna, och som man haft såna haft liksom, man sitter i ring, dricker det här tillsammans och liksom egentligen bara sluter ögonen och upplever saker som inte går att uppleva enligt våran verklighetsram.
Men för det här finns ju i, det här är ju någonting som utsöndras i våra hjärnor när vi drömmer.
Ja, precis.
Så att det som händer när vi drömmer är ju att vi får en väldigt, 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 väldigt svag dos av det här. Och våra hjärnor skapar då världar utifrån det. Och när du då får en överdos av det, så kan du uppleva någonting som de som har upplevt det inte kan förklara. Och det finns ju väldigt mycket, framförallt komiker och andra personer också, men som har testat det här och försökt förklara vad det är de ser. Och det här finns ju på YouTube och sådär. Med människor som försöker förklara vad det är som händer. Ingen lyckas. Men det som är så jävla sjukt är att alla berättar i stort sett samma sak. Att alla berättar om att man skjuts ut från sin egen kropp, hamnar i ett alternativt universum.
Precis.
Där man ser färger och former man aldrig någonsin skulle kunna föreställa sig. Det här är inte färger på det sättet vi ser färger. Det här är inte former på det sättet vi kan förstå former. Och att man hela tiden hör en röst eller någonting inom sig som säger att du måste förstå det här.
Och det finns ett mönster i den här upplevelsen som är i många fall alltså ganska lika liksom. Det handlar om så här, alltså, lite änglaliknande varelser som dyker upp, och fast liksom inte av den klassiska bemärkelsen änglalik, utan det är mer någon flytande liksom, former som man förstår sig inte riktigt på. Men jag tycker det är så sjukt intressant att man genom årtusenden har upplevt samma saker som är så oförklarliga och så liksom, det går inte att sätta sig in riktigt i händelseförloppet utan att ha varit där själv, antar jag. Och det är otroligt fascinerande när jag såg den här dokumentären, och jag blir ju direkt väldigt, väldigt sugen på att liksom få uppleva det här själv. Samtidigt som jag då är medveten om att man som bipolär då inte bör göra det här av olika skäl. Men efter den här dokumentären så då slog jag direkt en snabb googling liksom, bipolaritet,
Just det, det var det du kom.
Ja, men precis. Och då kom jag in på den här sidan då, bipolar or spiritual awakening.
Just det.
.com typ. Jag inser nu att jag utlovade lite av ett ämne förra veckan som jag nog inte helt kan leva upp till i den utformning jag skulle vilja göra. Mm. Eftersom jag vill ju egentligen kunna återberätta vad det här verkligen handlar om, hela hans tes, han som har gjort den här sidan, kring att bipolaritet är en form av spirituellt uppvaknande. Mm. Och jag förhåller mig ganska, eller lite så här frågande kring den här hemsidan, eftersom det finns en, alltså han radar upp väldigt många liksom symptom eller känslor som man har i ett maniskt eller ett deprimerat tillstånd som är väldigt lika de känslor man får i ett spirituellt uppvaknande. Mm-hmm. Vad nu det egentligen innebär. Och jag har liksom inte riktigt kunnat fördjupa mig så väldigt mycket i det, och jag inser att egentligen så vore det lite naivt av mig att tro att jag skulle kunna göra en utläggning om det här spirituella uppvaknande och vad det skulle kunna vara över en vecka, bara eftersom det här med ett spirituellt uppvaknande behöver vara en så mycket längre process. Mm. Alltså det här är något som kan pågå i flera år, såklart.
Och att du inte har testat det här heller.
Nej, precis.
Då vet du ju inte vad, lite vad du pratar om heller.
Ja, men precis. Och det är därför jag känner lite så här, what am I talking about? Men jag tycker att det är en väldigt intressant, eller något av det som jag tyckte var lite chockande och lite så här, när jag kollade på den här första videon som var typ en halvtimme på den här bipolar or spiritual awakening-sidan, var just förhållningen mellan att i ett maniskt tillstånd så får man lätt känslan av att jag har svaret, eller jag är den utvalde, eller jag har det här, alltså jag kommer fram till saker som gör mig speciell på något sätt. Mm. Och att jag har en kontakt med någonting jag inte nödvändigtvis kan förklara, men som gör att jag har öppnare ögon än folk omkring mig kanske.
Mm.
Och det här är ju någonting som är väldigt likt just det spirituella uppvaknande. Och jag känner lite att, jag tror att ni som lyssnare kanske har börjat märka det över liksom några månaders tid, att jag har börjat förhålla mig väldigt mycket mer öppnare till just spiritualitet och så vidare, utan att nödvändigtvis vara övertygad om det ännu, men att jag har öppnat dörren i alla fall.
Mm.
Och någonstans så, jag har pratat om förut att vikten av att utforska sig själv och att börja inifrån på något sätt känns så extremt relevant för mig just nu. Och när jag såg då den här DMT-videon så kändes det plötsligt superrelevant att det finns så mycket annat att utforska och att växa och få en karriär i, om man ska säga. Och med karriär menar jag egentligen bara framgång eller liksom det här thriving. Att man blir bättre och man ökar förståelsen kring saker och ting. Och jag menar, det är ju egentligen, karriär i sig är ju liksom bara den här socialkonstruerade förhållningen kring att survival of the fittest etc. etc.
Mm.
Men jag känner liksom att utforskandet av universumet och sig själv känns så jävla mycket mer spännande än att sysselsätta sig med något så liksom trivialt som att liksom tjäna mer pengar än sin granne liksom.
Mm. Ja, men alltså, jag förstår ju dig i det. Jag förstår ju att du vill hitta. Jag undrar om svaret är att man ska hitta de här ämnena och hitta det spirituella uppvaknandet på det sättet.
Mm.
Jag tror att man kan hitta sig själv på andra sätt än via
en drog. Just.
Via droger.
Absolut. Men, och det är lite det jag känner är intressant med just den här bipolar or spiritual awakening-sidan. För att han poserar verkligen att hålla sig, är man bipolär ska man hålla sig så långt ifrån droger som möjligt, eftersom man kan få det spirituella uppvaknandet genom sin sjukdom, om man ska säga.
Ja. Men ser du fortfarande din bipolaritet som din sjukdom? Eller ser du det som en, bara, det är en del av dig och det är det som gör att du är den fantastiska människa du är?
Det där är en så himla svår fråga som jag ställer kors och tvärs i mig själv då och då.
Beroende på hur du mår?
Ja, men verkligen. Just för att jag ibland... Men det här jag pratade om förut, men just att jag ibland kan identifiera mig själv med ett mer uppåt tillstånd, lite mer hypoman tillstånd av mig själv och känna att det representerar Magnus, medans jag samtidigt kan tycka att den här hela sjukdomsbilden är det är ju väldigt svårt att förhålla sig till det, men jag det är klart att jag ser det ju inte egentligen som en sjukdom per se, utan mer när jag har väldigt starka symptom av det, så här en sjukdom liksom. Och okay. Jag menar, det är så man tror jag ska förhålla sig till det, att jag är inte sjuk nu, utan jag är bara sjuk när
jag slår till.
Ja, precis.
Så att, men så vad så till framtiden då är det alltså du ska hitta sätt att uppnå ditt spirituella uppvaknande via din inom citationstecken sjukdom och jag ska börja knarka då. Nu kanske vi går tillbaka till något form av det här med spiritualitet och så här, men jag måste få spy lite galla över jag såg massa nonsens tv skit i veckan. Okay. Som så här, det har ju börjat ett nytt program på Sjuan som heter typ så här Kändisarna på slottet eller Spökslottet eller något så här skit.
Okay.
Där 3 eller 4 kändisar eller vad det är, går in i ett hus tillsammans med ett medium. Ett slott.
Mm-hmm.
Och då så här, vilka är det de har fått? De ska spendera en natt på slottet, tror jag det heter.
Okay.
De ska spendera en natt där. Och så här, vilka kändisar har de fått tag i? Det är typ så här Kissy, Samir från förra säsongen av Paradise, Dermot Clemenger, alltså Let's Dance-juryn. Alltså jag blir så jävla trött.
Wow.
Och de pratar ju då om att så här, ja, men vi ska ta in människor som inte... Både som är öppna för det här men som inte alls tror på det.
Men alltså, och jag ser så mycket fram emot när WikiLeaks liksom läcker de här dokumenten av listorna av kändisar som rings upp för typ Let's Dance eller Spökslottet. Liksom.
Ja, men man blir ju så jävla trött på det. Men i alla fall, då hade Dermot Clemenger gått in där och så hade de stått med något medium som står där och bara, ja, men här i den här stolen så sitter någon nu. Man känner det tydligt.
Ja.
Och då hade han tydligen tappat fattningen och stått där och bara stirrat ut i luften och inte vetat vad som hände.
Dermot alltså? Ja. Eller spöket?
Nej, Dermot.
Okay.
Spöket ser man ju inte, såklart, ja. Eftersom det finns inga spöken.
Ja. Fan vad roligt skulle vara om man bara så här, någon liksom drar ut hela det här och animerar in de här spökena. Liksom,
ja, men...
bara ding, 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 ding.
Ja. Här sitter någon, varsågoda, kom igen. Här är alltså, det går inte att undgå att känna.
Han har en pipa.
Okej.
Okay. Han är så tydlig när man ser, han ser det jag ser. Därför att han har den förmågan att se.
Det som jag blev mest irriterad på av allt, eller så jag egentligen fick nys om det, för jag vill ju inte titta på sån här skit-tv. Jag är ju en sån skeptiker in i benmärgen, så att jag blir helt... Jag blir arg så fort jag tänker på de här jävla låtsas människorna som har ett låtsas yrke som medium och lurar människor. Jag blir galen alltså.
Ja.
Och då, nej, men det var att på Nyhetsmorgon i TV4 så sitter då det här mediumet och Dermot sitter och pratar om det här. Alltså de får 10 minuter, en kvart av det här TV, alltså av ett nyhetsprogram.
Ja.
Får de, alltså jag bara så här, men det finns så mycket annat att rapportera om.
Ja.
Det här är ju bara för att 4:an vill boosta 7:an liksom.
Ja.
Och jag blev så jävla trött när de har agendan liksom i programmet är att det sitter någon och pratar om så här, min pappa dog i stroke och det här är akuta sätt du kan hjälpa en person som håller på att dö eller du tror har fått ett strokeanfall. Du kan avgöra eller se hur du kan hjälpa den här människan.
Mm.
Och sen går man och skrapar triss och sen kommer man tillbaka så sitter en jävla dansande Let's Dance-jury tomte med en ännu värre jävla medium tomte och pratar om att ja, men jag trodde inte på det här innan men nu så tappade jag fattningen i tv. Åh. Alltså jag blev så jävla förbannad så jag klarar inte av att se det.
Ja, vad var det vi såg, Alina? Vad var det som hände?
Ja, det hände att dömet råkade tappa kontrollen över sig själv. och öppnade sin andlighet och då menar jag sin förmåga till att se andevärlden.
Och sen så måste jag också få spela lite galla. Det här gjorde jag förra säsongen också av Så mycket bättre.
Mm.
Men nu är ju som Timbuktu kanske skulle sagt förra säsongen, botten is nådd. Alltså botten är så jävla nådd när det kommer till att Carola är med. Alltså hon är en så jävla då. Alltså jag hatar att titta på tv där Carola är med. Alltså det går inte. Jag ska ju nu när sista avsnittet kommer här, när det är hennes dag, ge henne en sista chans att prova för mig att hon är en värdig människa att titta på. Men varenda liten sekvens jag har sett av Så mycket bättre, inte bara att jag blir helt kräksjuk av att de ska vara så jävla trevliga mot varandra, så fort, oavsett om någon tar en hit och slaktar den, så ska alla vara så jävla trevliga. Bara, åh, det här var så jävla fint, åh, det var det bästa jag har hört. Bara, nej, det sög. Och så sitter Carola där och bara, ah, nej men gud, ah, mm. Och, alltså, så fort hon öppnar munnen så blir jag helt till mig. Alltså jag klarar inte av den människan. Men som sagt, jag ska ge henne någon form av chans.
Okay.
Nästa vecka.
Ja, men okej, men vilka vill du ha med i? Är det liksom startfältet som upprör dig eller är det formatet?
Båda tror jag.
Vilka skulle du vilja hellre ha i liksom, som ett drömstartfält? Eller vad vore det värsta startfältet du kunde tänka dig?
Ja, alltså ett drömstartfält, om vi börjar i den änden.
Ja.
Det kanske är lite roligare. Jag vet inte. Alltså jag tycker formatet är ju, utifrån att vara tv-producentsmässigt, så är ju formatet fantastiskt.
Ja.
Det är ju jättebra. Som tv-tittare så hatar jag det ju, eftersom att alla är så jävla trevliga mot varandra.
Ja.
Jag är ju en person som älskar konflikt, eller går igång på att se de här kända människorna inte gilla varandra eller var i alla fall ärliga, var äkta människor.
Ja. Skulle snarare vilja ha ett Paradise Hotel med
kändisar. Ja. Ja, nej, men det hade varit lite kul. Men jag tänker så här, drömstartfält, om man nu köper konceptet som det är.
Ja.
De som jag skulle vilja ha med är väl typ så här, de som aldrig skulle ställa upp. Men typ Håkan Hellström, Veronica Maggio, Robin, någon från Maskinen, Tåström, alltså typ Frej, Tåström. Jag vet inte, har vi någon mer?
Ja, men typ de som är på de nya frimärkena.
Ja, men typ. Zlatan kommer in. Ja. Men sen finns det ju, mardrömstartfältet är ju typ, ja men Carola är ju given på mardrömstartfältet och Gessle.
Ja.
Alltså bara de två. Och så får de köra om varandra i 8 veckor och bara tycka att varandra är så jävla fantastiska. Nej, men jag klarar ju inte av de två människorna. Det är helt sanslöst. En sak som jag har tänkt på lite när jag har sett på Paradise. Mm-hmm. Jag följer det. Följer du det?
Nej.
Nej.
Jag har hört att det är en trollkarl med.
Det är en trollkarl med. Han är galen.
Okej. Okay. Vad heter han?
Jag vet inte.
Okay.
Men han är jävligt konstig alltså.
Okay.
Han skrek i senaste avsnittet, så skrek han på någon tjej att så här, går du in och snackar med honom då åker du ut. Och hon bara, vad håller du på med? Hotar du mig? Nej, jag hotar inte dig. Det var väl exakt det du gjorde. Mongo. Ja, skitsamma. Men jag tittar ju på det. Och jag ska ta lite exempel därifrån, men jag tror att man kan i alla fall, oavsett om man tittar på Paradise Hotel eller inte, så kan man nog känna igen sig i tesen i alla fall. För att jag kände att jag blev så irriterad när de här människorna som är, ja, men ändå i min ålder, beter sig helt irrationellt och i givna situationer som, och med, ja, det, självklart är det ju en extrem sits att vara inlåst på ett hotell med de här människorna.
Mm-hmm.
Men i vissa situationer och vissa, ja, saker som händer, så blir man helt frustrerad. Men det bästa som finns är ju att titta på idioter som inte vet att de är idioter.
Mm-hmm.
Och jag älskar ju det. Och därför fortsätter jag titta. Men någonting som jag tänkte på då var ju det här med ålder.
Mm-hmm.
Och jag kom fram till, eller jag tänkte att det kanske är skillnad på den fysiska åldern. Alltså det som står i ditt pass, det som du är.
Mm.
Och social ålder.
Mm-hmm. Verkligen.
Och jag tänker att den sociala åldern, det kanske är så enkelt att formulan ligger i att den sociala åldern startar när du är 18 år gammal.
För att?
För att, ja, men det är då du på riktigt börjar komma ut ordentligt i samhället. Jag tänker att när du är 18, så om häng med mig i tanken.
Ja, absolut.
När du är 18 så föds du.
Mm-hmm.
Då är du 0 år gammal. När du är 20, då börjar du kunna kommunicera ordentligt. Då börjar du se sammanhang.
Mm-hmm.
Du börjar förstå att, eller du förstår då att människorna i den här världen. Mm-hmm. Eller det här kanske du förstår redan när du är 18. Men, eller jag hade i alla fall den insikten någon gång vid 18 års ålder. Att människorna som går på gatan, de är inte bara statister i mitt liv. Utan de är riktiga människor med egna liv.
Ja.
Alltså det här är ju, det är klart att man innerst inne vet om det här. Men när man inser det, så är det en helt annan sak.
Man förhåller sig till det.
Ja, men precis. Mm. Och när du då är 20, då är du då i den här tesen då 2 år gammal.
Mm-hmm.
Du har börjat kunna kommunicera. Du kanske, alltså en 2-åring kan ju ändå börja prata.
Mm-hmm.
Och en person som då är 24, den är ju då 6 år gammal.
Mm-hmm.
Och då, om du då tittar på en person som Ylva i Paradise Hotel, hon är 18 år gammal.
Mm.
Då kan man inte bli arg på henne för att hon agerar irrationellt, för hon är ett spädbarn, hon är 0 år.
Mm-hmm.
Medans en person som agerar lite mer, som kanske inte är smart, den kanske inte har upplevt så mycket, eller kanske inte är den mest briljanta människan, men som har levt längre.
Mm.
Säg Saga i Paradise Hotel, hon är 24.
Mm. Mm.
Hon har levt då 6 gånger längre.
Mm-hmm.
I den sociala världen. Hon är då 6 år jämfört med Ylva som är 0.
Okay.
Så hon levt 6 gånger längre,
mm-hmm,
än vad Ylva har gjort.
Mm.
Så då är tanken att kunskap, eller det sociala medvetandet, är exponentiellt. Precis som man har sett tidigare, eller som jag har tänkt, att den fysiska åldern blir, ju äldre man blir, ju närmare kommer man varandra. Man tänker ju att en 2-åring och en 7-åring har väldigt långt ifrån varandra, medan en 30-åring och en 35-åring inte har så långt ifrån varandra.
Mm, okay, du menar så.
Mm. Mm. Men om man ser det som att det åldersspannet inte spelar någon roll, utan det som spelar roll är från 18 och uppåt,
mm-hmm,
då kommer ju den här ihopväxningen mycket senare.
Mm-hmm.
Och man kan fortfarande inse att det är skillnad mellan, alltså när jag kommer till ett nytt jobb och träffar någon som är 30, då kan jag ändå känna att vi har samma referensramar, vi har samma intressen, vi har samma saker som vi gör efter jobbet. Vi går och tränar, vi lyssnar på podcasts. Så.
Mm. Mm.
Men det finns ändå någonting exponentiellt i att den här människan är 30, så den är då 12 år gammal, medan jag bara är 5. Och mellan en 5-åring och en 12-åring så finns det ganska mycket som har hänt.
Mm-hmm.
Och de som är 30 på mitt jobb har barn. De har mycket mer men de har mycket mer i bagaget som jag kanske inte tänker på. Mm. För att när vi snackar så pratar vi samma språk.
Mm.
Förstår du hur jag tänker?
Ja, absolut, absolut. Men det enda jag känner är att du utgår ifrån att det skulle vara samma för alla. Att man är noll vid 18 års ålder. Jag tror att om vi utgår ifrån att vi föds i den sociala sfären någon gång där runt 18, så känner jag ändå att så här, det finns ju ändå 19-20-åringar som är långt mycket äldre i sinnet än vad 30-35-åringar kan vara.
Ja, absolut, så det är klart att upplevelser spelar roll för utvecklingen.
Mm.
Och vad man har upplevt är väl det som är viktigt och avgör åldern.
Mm.
Men jag tänker att då handlar det ju fortfarande om att vara mogen för sin ålder. Alltså det är samma argument, det är samma saker man pratar om.
Mm.
Det är bara att den här ihopväxningen av åldern kanske inte sker så tidigt som vi har trott. Det kanske är så enkelt att den sociala åldern börjar mycket senare, vilket gör att ihopväxningen kanske sker först vid 35-40 istället för att ske vid mellan 18 och 20 eller 23. För att man, alltså jag kan ändå, när jag träffar folk på krogen som är 18-19, så kan jag bli så fruktansvärt irriterad.
Mm.
På att tycka att dels man kanske blir orolig för banala saker, men att alltså jag är ju bara 5 år gammal i det här, så jag vet ingenting heller.
Mm.
Men jag vet så jävla mycket mer än någon som är 0 år gammal.
Ja.
Och jag tycker ju att en person som är 18 borde kunna ta hand om sig själv. Men jag inser ju att det kan man ju inte. För att man är ett spädbarn i den sociala sfären.
Mm-hmm.
Och det jag menar är bara att jag kan luta mig tillbaka i och säga att jag får bete mig så här. Jag får vara barnslig. Jag får fnissa åt att 69 är ett roligt nummer. För att jag är 5 år gammal.
Mm-hmm.
Och jag kan luta mig tillbaka i det.
Mm.
Ja, men jag kan då också ha en annan respekt för de som faktiskt är äldre och se att ja, vi kanske har samma referensramar, men du har ändå upplevt mycket mer än vad jag har.
Mm.
Och kunna vara trygg i det också på något sätt.
Men tror du inte det har att göra med hur man i olika åldrar har möjlighet att, alltså här, även om jag har upplevt mycket mer eller mycket mindre än någon annan, så har det väl att göra med hur jag förhåller mig och vad jag tar med mig utav de upplevelserna jag har gått igenom. Jag menar, någon som är 18 och har upplevt mycket mer än en 35-åring kanske behöver inte vara, i din tes, socialt äldre, men har kanske inte fått verktygen ännu att kunna ta med sig lika mycket utav.
Nej, men exakt, och det är det jag känner, att så här, du kanske har upplevt mycket.
Mm.
Men du kan inte ta till dig den kunskapen förrän du har fått verktygen i den sociala sfären.
Mm.
Och då tror jag att bagaget kommer hjälpa dig framåt snabbare, så att du blir en mognare människa fortare.
Mm.
Och det är de som är då i den fysiska världen mogen för sin ålder. Det finns ju, jag känner ju många som är 19 som är hur brighta som helst och vi kan verkligen prata med varandra.
Mm.
Även om jag tycker att många andra som är i deras ålder är riktiga juniorer.
Mm.
Men det jag tänker på är ju att då har ju de fått, men de har inte fått verktygen förrän de blev 18-19.
Mm.
Men de har kunnat ta med sig sina erfarenheter.
Mm.
Och aktivt tagit till sig dem, till skillnad från sina jämnåriga kompisar som inte är lika snabba i utvecklingen.
Mm. Men okej, men det betyder alltså att om man är 36 först så är man myndig.
Ja,
det är väl då. Men det kan jag faktiskt gå med. Jag tror faktiskt att så här, när man är 36, då är man, då har man mycket mer ansvar att bära i den sociala sfären.
Precis, då funkar ju tesen att när du är 36, det är först då du är vuxen på riktigt.
men det känns som att vi skulle kunna prata om så mycket mer. Och det känns så här jävla härligt att vi sitter tillsammans så här lite överraskat ändå. Det var lite spontant att jag kom upp igår.
Det var så jävla kul. Du skrev till mig igår. Jag kommer upp. Ska vi spela in tillsammans? Så fick vi lösa det så här att vi sitter i ett fantastiskt nyrenoverat kök med öppen planlösning.
Ja. I could get used to this.
Ja, men precis. Men vi får helt enkelt avsluta med...
Jag skulle vilja avsluta med ett litet ryskt talesätt som jag fick höra häromdagen. Som lite tangerar kring din ifrågasättning till det här spökslottet, eller vad det kan vara, eller liksom hela det här heliga eller spirituella, medans kontra mitt lite mer utforskande kring det spirituella.
Okay.
Det är alltså, det är inte riktigt ett talesätt, men en liten story där en kosmonaut och en hjärnkirurg.
Ska du ta det här på ryska nu?
Ja. Nej, men en kosmonaut och en hjärnkirurg sitter och samtalar.
Mm-hmm.
Och kosmonauten hånar lite när hjärnkirurgens tro, liksom religiösa tro kring liksom himlen och liksom det här övernaturliga.
Mm-hmm.
Som där han menar på att ja, men jag har varit ute i rymden ett antal gånger, hur långt som helst där ovanför, och inte sett en enda ängel eller liksom gud eller vad det kan vara. Mm. Varpå då hjärnkirurgen svarar att jo, men jag har opererat i hur många hjärnor som helst, men inte sett en enda tanke.
Mm.
Mm.
Mm. Fancy that.
Uh-huh. Det är en bra kontri. Liksom.
Ja, men den tål ju att tänkas på.
Verkligen.
Ja, men ska vi avsluta med ja, men någonting som så här, i alla fall i den här låten så pratar väl texten om dels ett uppvaknande du har upplevt.
Ja, men lite.
Dels revolution som Russell Brand pratar om. Och dels en new age där vi kan uppleva varandras sociala åldrar och inte bli arga för att 18-åringar bara är spädbarn och man är inte fullt mogen förrän man faktiskt är 36. Och det är väl Imagine Dragons Radioactive.
Ja. Ja, fint, du klämde in den här podden in i en låt.
Love it. Ja, men man försöker ju så gott man kan att skapa en ljudvägg som bara tar med en på en resa tillbaka genom podden.
Oh yes.
Men vi får helt enkelt säga så här att skriv till oss på hashtaggen 150 kilo, höj telefonerna och kyss oss. Eller gör 69 med oss, det får ni välja.
All right.
Puss på er.
Puss. I'm waking up.